Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ja, ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. De orden finns i det som vi kallar för Johannesprologen. Inledningen till Johannesevangeliet. De är för mig några av Bibelns starkaste ord eller formulering. Det är ord som är bland de tydligaste bärarna av hopp i Bibeln, tycker jag. Oavsett hur mörkt eller tungt livet kan vara eller har varit, så lyser de orden klart och starkt. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Johannes evangeliet är ett evangelium i Bibeln som är spännande att läsa. Kanske en början för er i bibelbingo-utmaningen. Det präglas mycket av den här typen av dualism, där två saker står mot varandra. Gott och ont, sanning och lögn, liv, död, ljus och mörker. Och just ljus och mörker är någonting som är genomgående. Och som ligger i alla de där andra sakerna också. Just ljus och mörker kan symbolisera det mesta där. Både det som finns i Johannesevangeliet, men även i vår värld runt omkring oss. Det finns liksom ljus och mörker i begreppen sanning och lögn, i liv och död, i gott och ont. Men det finns i så mycket mer omkring oss än i Bibeln. I allt från binära talsystem som styr våra datorer, om ström som blir till en etta eller nolla, ström på eller ström av. Ström eller inte ström, energi eller inte energi, ljus eller mörker. Ljuset och mörkret sträcker sig ut i universum till stjärnor och galaxer och svarta hål, ner till den känslan vi har idag när det har varit så där mörkt och vi får börja tända en massa ljus runt omkring oss. I våra adventsljusstakar, i våra stjärnor, i fönstren. Även om kanske en del har tjuvstartat redan någon vecka innan nu, så är det något särskilt med första advent och första december som turligt nog sammanfaller idag. Med julkalendrar som börjar och man får äta choklad på morgonen, säger barnen. Fantastiskt. Vi får äta choklad varje dag. Och det är inte bara elektriska ljus eller levande ljus i en ljusstake. Det är också en tid på året då många människor försöker sprida mer ljus runt omkring sig. Sprida mer ljus och glädje till andra. Eller ta del av olika saker. Man går på konserter eller andra arrangemang så man blir lite glad och det är trevligt. Och det är lite härligt mysigt i december. Men det är många som också samlar in pengar, ger gåvor, köper matkassar och delar ut. Och är med och bidrar till att försöka göra tillvaron lite ljusare för de människor som annars lever i en ganska mörk och dyster tillvaro. Människor som lever i utsatthet eller fattigdom. Det är lite som att de flesta av oss går in för att på något sätt lite extra mota mörkret så här i december. Och försöka visa att orden från Johannes evangeliet stämmer. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jesus, som evangelierna handlar om, är ju också det som Johannesprologen handlar om. Och som de här orden också handlar om. Han är det ljuset som lyser i mörkret. Det är därifrån vi kan ta vår utgångspunkt när vi vill sprida ljus till andra. Men det är inte bara vem han är, utan även vad han gjorde och vad han sa. Och vad konsekvenserna blev av det. Vilket också återigen speglar tillbaka till vem han är. Guds son. Och då kommer ju frågan genast, ja men vem är Gud då? Och det är en fråga som jag inte ska snurra in mig i med er idag. Det brukar jag göra när jag är på gymnasieskolor och pratar med elever där. Då pratar vi ganska mycket om vad Gud kan vara för någonting, om vi ställer den frågan på ett mer vetenskapligt sätt. Jag ska bespara er den snurren. Men vi brukar landa i att Gud är ljus på något vis. Vilket också står i första Johannesbrevet. Gud är ljus. Vilka förväntningar Jesus måste ha väckt hos folket den där dagen. En sån glädjeyra. Komma ridande på en åsna. Ja, för oss kanske det låter lite konstigt att komma ridande på en åsna. Men för judarna vid den tiden så var det tydliga signaler han sände med detta. Här kommer den kung ni så länge har väntat på. Här kommer kung Davids efterträdare, Messias, den smorde. Att han rider in på en åsna brukar ju ofta beskrivas som att han rider in ödmjuk. Och det står ju till och med i den profetiska texten som Magnus läste innan och som Matteus citerar. Men att han rider in ödmjukt på den här åsnan, det är en sanning med modifikation kan man säga. Det är både sant och inte sant på samma gång. Det ödmjuka är ju det budskap han kommer med. Att han kommer som en kung, men inte som de andra kungarna. Inte en kung med krig eller med arméer. Utan han kommer som en kung med fred. En kung med frid. Åsnan är en symbol för freden. Det är inte stridens konung som rider in på en åsna. Men åsnan är också en tydlig proklamation och en väldigt tydlig provokation också. Det är mycket i den proklamationen som inte markerar ödmjukhet. Även om ödmjukheten ligger där till grund för hela saken att han rider in. Det var en åsna som kung Salomo, han som efterträdde kung David. Det var en åsna han red in på när han skulle väljas till ny kung. Det var kung Davids egna åsneföl som han red in på när han blev smord till kung. Ni ska känna igen kung Davids sanna efterträdare på just detta sätt. Att han rider in på ett åsneföl. Detta för att markera att det inte var en kung som skulle komma med krig, utan att det var en kung som skulle komma med fred. Tittar vi noga på texten så berättar Matteus att Jesus faktiskt rider in på två åsnor. Ett åsneföl som ännu inte hade burit något, och åsnefölets mamma. Jag försöker ibland föreställa mig hur det ser ut att rida på två åsnor samtidigt, varav det ena är ett föl. Jag tänker mig att det blir något snett och svårt. Det är ju en del som vet rider hästar och så här. Jag vet inte om det går att rida på två hästar samtidigt. Det finns de som har försökt kanske. Jag skulle inte ge mig på det. Han måste sitta bredbent eller snett på något sätt. Men det är faktiskt bara Matteus som har den beskrivningen med två åsnor. De andra evangelisterna, de har nöjt sig med att berätta att Jesus red in på en åsna. Och faktiskt, detta är lite roligt. För det är Matteus, han har lite svårt med hebreiskan, konstigt nog. För tittar man på Zakaria-texten som vi hörde i början, så är det bara en åsna. Men den beskrivs som ett föl. Matteus, han läser fel och tolkar att det är två åsnor. Så på frågan, kan det stå fel i Bibeln? på sätt och vis i alla fall. Matteus gjorde fel. En kul grej tycker jag. Men hur som helst så är det en provokation som alla som läser det och alla som är där känner till. Jesus kommer in på den här åsnan och markerar, proklamerar sig själv som kung. Som Messias, kungen de har väntat på. Man kan ju föreställa sig vilka förväntningar som kom fram hos folket. Vi kan ana det på deras reaktioner. De strör palmblad, de tar sina fina mantlar. Ni vet det som vi sjunger om i Bered en väg för Herren. Det är precis det handlar om. De lägger fram det på marken som åsnan får gå på så att han går mjukt. De ropar Hosianna, Davids son, som betyder rädda oss, Davids son. Rädda oss undan förtrycket, befria oss. Det är en förväntan om befrielse och fred som folket har. Och folkets förväntningar uppfylldes faktiskt. Men de flesta missade det. De insåg inte att Jesus inte hade kommit för att befria folket, utan för att befria människan. Och bara en vecka senare har hosianna-ropen förbytts i besvikelse och man kräver att Jesus ska korsfästas. Ja, Jesus kom inte för att befria folket. Jesus kom för att befria människan. Att befria människan från att leva i mörker. Han kom för att förmedla just det här. Att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Han kom för att förmedla hopp till de svaga. De mest utsatta. Som fanns vid den tiden. Och läser vi evangeliet så är svaghet och utsatthet inte bara en fråga om hälsa och pengar. Även den som till synes har allt kommer Jesus till för att befria. För alla kan vi sakna hopp. Alla kan vi sakna kärlek. Alla kan vi sakna ljus i livet. Här i vår församling så har vi länge kämpat en kamp emot ett mörker. Vi har bett för vänner som har lämnat sitt land i sökandet efter en fristad där de kan få leva i frihet med en tro på det de söker i sitt liv. Men även här i Sverige möttes de av mörkret, av misstro och förtvivlan. Men det har varit så tydligt för oss hela vägen och våra vänner, de har pratat om det hela tiden. Om denne Jesus som ger hopp. Om denne Jesus som leder oss. Om denne Jesus som är ett ljus i allt det mörkret. I torsdags fick vi det slutgiltiga beskedet för en av våra vänner. Ljuset segrar igen. Och det är klart att vår vän Ali får stanna i Sverige i 3 år. Åtminstone. Vi får återigen göra erfarenheten av att ljuset lyser i mörkret. Och att mörkret inte övervinner det. Vad har du för erfarenheter av att ljuset lyser i mörkret? Har du erfarenheter av svåra och tunga perioder? Men där du får tag på ett hopp, ett ljus som lyser och som kan växa och övervinna mörkret. Vi går nu in i en tid, i adventstiden, där vi får förbereda oss igen för det här ljuset som ska komma. För ankomsten av ljuset som vill göra inbrott i vårt eget mörker och i världens mörker. Jag skulle vilja uppmana dig till att fånga tillfället. Gå ut, precis som folket gjorde. Gå ut för att möta ljuset där det kommer ridande på en åsna. gå ut och ta del av ljuset. Låt det bli en del av dig. Gå ut och var en del av detta ljuset under den tiden vi har framför oss. Under hela advents- och juletiden. Var en del av ljuset som lyser för vår värld och som visar att mörkret inte kan segra. Så länge du och jag väljer ljuset. Det är första advent och vi har tänt det första av fyra ljus. Förmodligen bara det första av många, många fler ljus vi kommer tända. Påminn dig själv om varje gång du tänder ett ljus. Om orden att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och att du och jag kan vara en del av det ljuset som lyser i världen. Låt oss be. Tack Herre för ljuset som lyser i mörkret. Tack för att du kom med ditt ljus till oss. Och tack för att vi får ta del av det och forma en visshet kring det ljuset. Att mörkret inte kan övervinna ljuset. Vi ber Herre för den tiden som kommer här nu. Det kan vara mycket stress, det kan vara mycket som ska fixas och förberedas och vi väntar och vi längtar. Men hjälp oss Herre att stanna upp när vi tänder våra ljus. Och påminna oss om att vi också kan vara ljus för världen. Vi också kan vara ljus för varandra. Att vi också kan vara ljus för dem som behöver mer ljus i sina liv. Tack Herre för att du också fyller oss och vårt inre med ljus. Vi ber om en välsignad adventstid. En ljus adventstid. I Jesu namn. Amen.